Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, men om man jämför hur det gick för mitt konto jämfört med de andras, då är det ju jättestor skillnad. Jag tror att jag ungefär ungefär fått dubbelt eller tre gånger så många följare kvar som de andra kontorna. Och det handlar ju om att jag gjorde jobbet innan och jag gjorde jobbet under tiden.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 130 av We Are Influencers. Hanna Bergvall är opinionsbildare och löpare som använder sig av sociala medier för att nå ut med sitt budskap och sin kunskap om svensk politik. Hennes resa började som jurist inom familjerätt. Sen så tog hon en tur till Robinson där hon nästan vann och idag är hon en politisk influencer. Genom sin medverkan i Robinson så fick hon en bra push av följare som hon sen använde sig av för att nå ut med sitt budskap. I det här avsnittet så berättar Hanna om hur hon gjorde en helomvändning i sina sociala medier när hon hade 10 000 följare. Varför hon sökte till Robinson och under sin tid där bestämde sig för att säga upp sig som jurist och lägga sin tid på det hon tycker är viktigt. Opinionsbildning och löpningen. Och också lite grann kanske om undertecknads roll i den här vändningen.
Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen till podden Hanna Bergvall!
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra, tack.
Vad
det
härligt.
Är väldigt kul att få vara här och träffa dig.
Ja, men detsamma. For the unknowns, kan du berätta vem du är?
Ja, jag är kreatör på Instagram, kan man väl kalla mig. Så jag är opinionsbildare.
Influencer.
Ja, influencer.
Jag bara, med tanke på att podden heter We Are Influencers så tänker jag placera dig i det facket nu.
Jo, men det känns väl ändå rimligt.
Ja. Mm. Men vad är liksom din backstory? För att du har ju jobbat med det här nu då i typ, ja, det är inte ens ett år, halvår. Som du har liksom gjort det här på riktigt.
Ja, men jag skulle säga att det är ett halvår ungefär. Sen så hade jag ju en period av ungefär ett halvår där jag inte visste vad jag skulle göra och var lite inne på det. Men mest hade panik ett halvår innan jag började ordentligt.
Men du är ju, vi kan ju bara riva av liksom elefanten i rummet, att du är från Robinson Fame.
Ja.
Ja, du vann ju nästan.
Ja, väldigt nästan i så
ja,
fall.
Ja, ifall du inte hade fått en kniv i ryggen så hade du vunnit.
Ja, då kanske jag hade vunnit.
Ja, vi säger så i alla fall. Och det var ju då säsongen som gick nu i somras.
Ja,
i våras.
Det stämmer.
Ja. Men i grund och botten så är ju du jurist.
Korrekt.
Kan du take us back till din story?
Ja, jag började plugga på juristprogrammet ganska kort efter att jag slutade gymnasiet. Så att jag hoppade rakt in i den världen, pluggade och sen började jag jobba som familjerättsjurist på en advokatbyrå. Bytte advokatbyrå, så jag jobbade på två olika advokatbyråer innan jag valde att säga upp mig. Och jag hade, det var väl ungefär ett år sedan ganska exakt som jag sa upp mig.
Mm.
Så att jag helt...
It's been a big year.
Ja, gud. Jag gjorde väldigt, väldigt många förändringar förra året. Jag dumpade mitt ex, åkte på Robinson, sen kom jag hem och sa upp mig från jobbet. Hade jättemycket panik ungefär ett halvår och sen så kontaktade jag dig.
Det var där någonstans jag rörde mig.
Ja, i all den där paniken och sen så började jag få lite fokus med vad det var egentligen jag höll på med och ville göra.
Och vad skulle du säga är ditt fokus nu?
Just nu är mitt fokus opinionsbildning på Instagram och sen också löpning.
Mm. Vad var det som fick dig att söka till Robinson?
Jag hade precis separerat med mitt ex och var ensam i en tom lägenhet. Och det var väldigt deppigt och väldigt ensamt. Sen såg jag hur det fladdrade förbi i flödet något så här. Ja, men sök till Robinson, äventyr. Och jag helt spontant sökte. Ingen tanke, jag bara sökte. Tänkte inte på det, tänkte aldrig att jag skulle komma med eller någonting. Och sen så gick det ungefär 6 veckor. Och sen så var jag på ett flygplan på väg till Dominikanska republiken för inspelning. Det gick så fort. Så jag var, alltså när jag satt på flygen på väg dit så var jag fortfarande så här, vad var det som hände? Vad är detta?
Ja.
Så att jag tror att det var väl min absoluta desperation som gjorde att de bara, okej, den här tjejen, hon är på väg. She's gonna lose it. Vi tar henne. Hon kommer att flippa.
She's gonna lose her
shit. Ja, men det var verkligen så här. Ja, den perioden var fruktansvärd. Mm. För det var så jobbigt. Och just det här att jag trivdes inte på jobbet heller. Jag trivdes inte, jag var precis separerad. Jag var så ensam. Allt var så jobbigt. Så jag tror att de såg nog det. Och tänkte att det här kan bli drama.
Mm. And so right they were. Du levererade ju.
Ja, men jag tror det. Jag stod nog för lite drama.
Hur var Robinson?
Alltså Robinson var väldigt mycket och det finns så många olika lager. Ett lager var ju total misär för att man var hungrig konstant, smutsig. Ja, men det var verkligen alltså misär.
Mm.
Det var ett lager och sen fanns det till lager utanpå det som var att det var helt underbart. Vi hade inga telefon, allt det där jobbiga, all den där ensamheten av separationen, allt det där var bara borta helt plötsligt. För jag plockades ut till en värld som var så annorlunda och allt som var hemma bara försvann. Liksom.
Mm.
Mm.
Fanns det fler?
Ja, alltså det finns så... Jag liksom, fortfarande nu idag så kan jag hitta nya lager och att jag... En sån här grej som jag tog med mig var att jag efter kände så här, men det här gick bra, jag klarade det. Allt det här jobbiga, jag klarade det. Och det tar jag ju verkligen med mig idag. Och det var det som gjorde att jag började med ultralöpningen. För att jag kände att vadå, alltså om jag kan lida i 6 veckor, vadå jag kan lida i ett dygn, det är inga problem. Jag kan plågas ett dygn, det är ingenting. 6 veckor.
Det är inte så här man kör ett maraton heller, utan man kör ultralöpning på en gång.
Ja, så det blev ganska snabbt det, just på grund av den här grejen, att jag kände att varför inte? Jag kan ju härda ut, om jag härdat ut i 6 veckor precis.
Fast du inte sprungit i 6 veckor.
Nej, men det här var mycket värre. Mycket, mycket värre. Ja.
Men alltså, när man då sitter där, för jag menar, jag tänker också så här, när man åker till Robinson, är inte det en så här klassisk att liksom man flyr från sina känslor och från, men du liksom, det var inte kvar när du kom hem, den där ensamheten och den där ångesten, och blev du av med den?
Nej, det var en tillfällig lösning. En väldigt tillfällig lösning. Det här är kortsiktigt tänkt.
Kanske, jag tänkte att du hade liksom en lösning där.
Nej, för alla de som, nej. Men det var fler än bara jag som körde på den här grejen. Att man bara kom dit. Helt plötsligt satt man på den där stranden och bara, ja. Liksom, just den här flykten från allt det här jobbiga. Så det, jag tror inte jag var ensam om den grejen. Men när man kom hem så fanns ju alla problemen kvar. Så då fick jag ju deala med det.
Men jag tänker ändå att om det är någonting det finns tid för och, eller om det är någonting som finns där på en så är det ju tid. Att kontemplera.
Oh över... my god, det fanns så mycket tid.
Oh. Vad kom du fram till?
Alltså jag satt ju också utöver att man hade all den här vanliga tiden mellan... Att så här, när kameran stängdes av och kamerateamet åkte hem och hade massa tid och mellan tävlingar och sånt där. Så hamnade jag i karantän i 12 dagar. Då det inte var någon kamera som var där och filma. Inga tävlingar, ingenting. Så det var ju 12 dagar av 100% contemplation. Jag kommer inte ens ihåg frågan nu. Vad jag funderade på?
Ja, vad kom du fram till?
Jag kom fram till att jag skulle säga upp mig från jobbet när jag kom hem.
Ändå en ganska stor grej.
Ja, det var en väldigt stor grej.
För att du inte gillar platsen eller för att du inte gillar the law?
Ja, men typ allt. Nej, men jag trivdes verkligen inte med min vardag. Jag kände att, i och med att jag jobbade med familjerätt och vårdnadstvister.
Ja, det är tungt.
Ja, men det var tungt. Men det var också egentligen inte så mycket att det var tungt, utan mer att jag upplevde att det inte blev bra för någon. Nej. Alla i en vårdnadstvist är förlorare. Och att hela systemet, det är liksom någonting som är fel med det. Och jag kände bara att jag bidrog till det. Men det här är en jättelång diskussion. Men hur som helst, jag sa upp mig och jag funderade också på väldigt mycket på allt jag ville äta. Väldigt, väldigt mycket.
Vad saknade du mest?
Jag saknade gräddsås väldigt mycket. Så min mammas gräddsås.
Ja.
Så jag skrev en lång lista med allt jag ville äta.
Har du checkat av den?
Inte allt ännu.
Nej,
den var väldigt, väldigt lång.
Ja, jag förstår det. Du hade tid. Vad har du kvar?
Jag har inte ätit cheeseburgare på Donken ännu.
Det kan vi gå och göra sen. Ja.
Men det som är att jag tappade liksom suget för många av de här grejerna på listan. Men det var grejer som liksom... Ja.
Man måste ha det flötigaste först.
Liksom. Ja, men precis.
Vilket du gjorde. Du åt väl pizza? Det var väl typ det första du gjorde?
Första jag gjorde åt pizza. Ja.
Efter, du duschade först?
Jag duschade sen åt pizza. Ja. Ja, men det stämmer.
Men alltså, vi började ju prata, du mejlade ju mig i typ oktober,
ja,
september, oktober, någonting förra året. Och bara, hej, kan du hjälpa mig? Och det som lockade mig, för då visste ju inte jag att du hade varit med i Robinson, det sa ju inte du till mig från början. Men det som lockade mig med dig var ju att du hade ju en etablerad publik. Du hade ju över 10 000 följare som du ändå liksom har skrapat ihop på något vis. Men du kände dig väldigt vilsen och visste inte vart du ville med de här personerna. Och det tyckte jag ju var spännande, för du uppenbarligen har du gjort någonting rätt när du har byggt upp ett så stort konto. Men sen så ville du ju liksom ändra riktning på det där. Och sen när vi då pratade, då berättade du att du skulle vara med i Robinson och det här skulle då vara premiär i mars?
Ja, men något sånt.
Ja. Och då hade vi typ så här 5-6 månader på oss att lägga grundjobbet, för att vi visste ju att då skulle du få liksom en att det skulle komma publik. Mm. Så. Och då la vi liksom en grund. Vad var det som fick dig att ta det beslutet att så här, nu vill jag inte göra, nu vill jag liksom, jag vill få en ny start här.
Det började med, det här tror inte jag berättar för dig, men jag gick ju först hos en annan coach innan.
Som
var, det var inte någon sociala mediecoach, utan jag gick nog så här 3 eller 4 samtal hos en karriärscoach. För jag hade ju ingen aning, jag var helt, jag hade ingen aning vad jag ville, men den här personen fick mig ändå till slut att komma på själv att nej, men jag har ju min publik på Instagram och jag vill ju hålla på med det, och det öppnar ju så många olika dörrar och det finns så mycket man kan göra kring det. Så att jag började där, och när jag kom fram till det så var jag så här, okej, någonting står inte rätt i mitt konto, för jag vill inte skriva, jag vill inte interagera med min publik, jag vill inte ha någonting med det här att göra, så någonting stämmer inte. Och då kände jag så här, okej, jag måste ge det här en ordentlig chans innan jag bara stänger mitt konto och gör något annat som jag inte visste vad det var.
Nej.
Och då läste jag din bok först. Och så tänkte jag att det här verkar ju väldigt bra. Hon, den här Linda, hon verkar...
Hon har lite koll.
Hon har lite koll. Hon verkar bra på det här. Och sen skrev jag till dig ganska desperat meddelande.
Ja.
Det var rätt desperat. Och ja.
Och resten är historia.
Ja, men typ.
Och vad, för, så här, för det du gjorde innan, du skrev ju väldigt mycket om ätstörningar.
Mm.
Och din egen ätstörning. Och varför ville du inte fortsätta med det?
Jag började ju mitt konto när jag hade en ätstörning.
Mm.
Och då skrev jag om ätstörningen också när jag gick i behandling mot att bli frisk. Och sen så efterhand så skrev jag om att vara frisk i ätstörningen. Men det som till slut hände var att jag nästan höll kvar mig själv i ätstörningen genom att ständigt prata om den.
Mm.
Och jag kände ju att jag var inte intresserad av att prata om ätstörningen längre på det sättet. Jag har ju gått vidare.
Ja, precis. Och det blir ju kanske lite så här ältande och ganska destruktivt för dig att behålla kvar dig själv i det där.
Ja, men verkligen. Verkligen, det var det jag upplevde. Och till slut så blev det att jag nästan aldrig postade mig på Instagram. För att jag kunde inte riktigt förmå mig och det var inget kul. Och så jag kände att på något sätt måste jag helt byta riktning.
Och vad blev liksom vändningen i det där då?
Det blev ju våra samtal.
Men jag försöker ju inte toot my own horn here, kan du liksom?
Nej, men det var ju...
Vad kom vi fram till?
Ja. Nej, men det var ju att du dels fick mig att förstå att så här, man kan byta nisch.
Mm.
Och sen praktiskt, så här, vad är det jag behöver göra för att göra det? Att ge mig, du gav mig de verktygen för att jag skulle kunna göra den förändringen. Och sen passade ju väldigt bra att göra den förändringen i och med att jag visste att jag skulle få folk som kikade in på mitt konto i samband med Robinson.
Mm.
Så då blev ju frågan att jag skulle ha allting klart så att de som kom in visste vad de skulle få och att inte det då var om ätstörningar.
Nej, för
då
får jag fel publik. Vad vill du vara känd för?
Ja.
Vad är det du vill prata om?
Ja.
Och någonstans så... För det jag sa till dig också då, det var ju det här att när du kommer byta inriktning så kommer du tappa följare.
Mm.
Och det var ju mer än ett samtal vi hade då du bara såhär, men jag tappar bara följare, jag vet inte vad jag ska skriva, det är inget kul. Ja. Jag tappar bara följare och jag bara, men jag sa ju att du skulle göra det.
Det är väldigt många, men hallå, jag sa ju det här. Jag bara, det är så här,
men det är klart att det är så, det är klart att det är skitjobbigt att se att det rasar följare.
Mm.
Men så är det ju. När man byter riktning så kommer det ju ske innan de här nya personerna som har insett att, vänta, det hon pratar om det här, det vill ju jag lyssna på. Innan de hittar till ditt konto. Så det var ju liksom en övergångsperiod där.
Ja, men verkligen. Det var det. Och jag menar, jag märker ju också att det har tagit väldigt lång tid för mig att hitta formen för vad jag vill göra, alltså hur jag vill göra det.
Mm.
Och att man på något sätt växer in i det, hur det här ska se ut och så. Och då är det ju så att man tappar ju folk på vägen. Och det får man liksom köpa som en del av konceptet.
Mm.
Det går inte att tvinga någon att vara kvar.
Nej, speciellt inte om du inte ger dem det de kom för.
Mm.
Jag menar, om du slutar prata om det som de började följa dig på grund av, då är det ju rimligt att man kanske, att man lämnar. Men ska vi ju tillägga, de flesta var ju kvar.
Ja, det var de.
Och varför tror du att de var det?
Nej, men jag tror dels att jag började ju skapa bättre content än vad jag hade gjort innan. Visuellt snyggare och innehållsmässigt.
Ja, för det måste vi också prata om, att du tog ju faktiskt in en designer.
Ja, alltså min tanke var så här, och det var ju på du som är smart som kom på att jag kunde göra det. Nej, men alltså min tanke var så här, jag insåg att jag har väldigt, väldigt mycket jag vill säga. Jag har så mycket åsikter och jag har så mycket tankar och jag vill, och nu får ju jag värsta möjligheten. Folk kommer komma in på mitt konto. Då är det väl liksom, jag vill ju ta den möjligheten, beakta den och göra allt jag kan för att bygga en så stor publik som möjligt. Jag kan ibland känna att folk typ inte vill erkänna att de vill bygga en stor publik.
Nej, de vill bara att det ska råka ha hänt.
Ja.
Och det här stör jag mig på. Jag vet att ni som lyssnar är många som också stör er på det. När det kommer influencers, både på den här podden men även annars, som säger att, nej, men jag vet inte vad som hände. Helt plötsligt hade jag jättemycket följare. Och så,
oh my God.
Och hoppsan hejsan, det var inte med meningen och jag ville aldrig bli en influencer och sådär. Och det är ju lite grann att både förringa yrket i sig, men också någonstans att så här, förringa det arbete som det krävs för att faktiskt bygga ett sånt ett konto där man har det inflytandet.
Ja, alltså jag kan ju säga att med handen på hjärtat, jag har ju slitit som ett djur för varje person som följer mig.
Mm.
Jag har slitit, jag har svarat på alla DM, på alla kommentarer och verkligen, verkligen jobbat jättehårt.
Mm.
Det är absolut inte någonting som råkat hända mig.
Sen hade du ju en liten gräddfil med tanke på Robinson.
Ja.
Men du, alltså så här, det hade ju alla som var med i Robinson. Mm. Hur många av dem har stora konton idag?
Ja, men om man jämför hur det gick för mitt konto jämfört med de andras, mm, då är det ju jättestor skillnad. Jag jättestor tror att jag ungefär ungefär fått dubbelt eller tre gånger så många följare, ja, kvar som de andra kontorna. Och det handlar ju om att jag gjorde jobbet innan och jag gjorde jobbet under tiden. Och amen.
Och du pratade inte bara om Robinson.
Nej.
Och det tror jag var jätteviktigt, och det var någonting som vi pratade om tidigt också. Att så här, du kan inte bara posta om Robinson, därför att då kommer ju folk bara att vara kvar för det, och när det är slut då kommer de att lämna. Utan du måste ju också visa vem du är utanför det och vad du har att säga.
Mm.
Samtidigt som du såklart också ska liksom lean in till det faktum att folk kommer in på ditt konto för att de tycker att det är lite spännande att se vad som händer bakom kulisserna.
Mm.
Och det hade ju du en jättebra lösning på.
Ja, så alltså vi hade ju jobbat fram en strategi för det här, att just att blanda content så att dels alla Robinson-intresserade kommer in, men också som du sa, visa det andra jag har. Så att det var ju väldigt väl uttänkt från början. Sen hade ju jag det här med att visa lite behind the scenes grejer som folk tyckte var väldigt kul och sånt där.
Det var ju svinkul.
Det var kul, var väldigt kul att göra också. Så det kan jag sakna.
Det var ju det roligaste att se liksom vad som hände på den här coronastranden när de andra kamerorna inte var där. Typ att ni gick omkring nakna hela tiden. Och sen också att det dök upp turister på eran bajstrand.
Ja, oh men gud, vi hade så mycket turister. Det var det som hände var att när tidvattnet sjönk undan, mm, då kunde man gå runt.
För ni var inte på en ö.
Nej, nej, nej. Dominikanska är ingen, det är ju liksom.
Det är en ö.
Men det är en ö, men det är en jävligt stor ö. Ja, det finns inga andra små öar på den. Utan vi var alla på samma fastland. Men då var det ju liksom, det var ju turistorter runt om vår strand.
Mm.
Och när vattnet sjönk undan, då kunde man ju gå från den här turistbadstranden runt hörnet på klippan och komma in på vår strand. Så satt
vi coronastrand.
Ja, men vi satt där liksom helt utmärglade, smutsiga under ett träd. Och folk kom ju tog kort på grejerna. Alltså, Filip som jag satt med hade ju som sin toalett var ett träd i ena kanten av stranden.
Ja.
Och så där kom ju de, för då var det lite skugga. Så där spredde de ut sina handdukar. Där liksom Filip har grävt ner sitt bajs. Vi bara...
Åh, gud. Alltså det här är så roligt. Ja, och ni var inte så här... Alltså pratade ni?
Ja, men alltså dem? Vi blev jättekonstiga.
Jo, men det är klart att ni blev det. Plus att de måste ju undra att vad är det här för underliga människor som de har ingenting att äta, de är jättesmutsiga, de luktar och de liksom...
Vi har ingen packning, ingenting.
Det var inte någon som frågade bara, är ni okej?
Nej, nej, men det var också helt uppenbart att vi bodde där eftersom att vi hade så mycket, ja men du vet, vi hade hängt upp grejer, vi hade palmblad i trä. Det var helt uppenbart ett läger och vi hade elden igång.
Ja.
Nej, men de är så jätteglada ut. De trodde vi var några hippies av något slag som...
Eller men ni hade ju inga kameror där, de hade ingen fingring som fattade att det där var en tv-inspel.
Nej, det var jättekomt. Nej.
Gud. Ja, det var den roligaste historien som jag hade, jag skrattade så grät när jag hörde det här första gången. jag ska återhämta mig efter detta. Men det här var ju i alla fall den typen av historier som, för du startade ju också en mejllista i det här.
Mm.
Berätta.
Jag tänkte, som vi alla vet så är ju Instagram, jag litar inte helt på Instagram.
Nej.
Särskilt inte när man skriver om saker som jag gör, lite utmanande ämnen och sånt. Det händer att konton bara stängs ner, man blir hackad och allting. Så att jag kände att jag kan liksom inte lägga alla mina ägg i en och samma Instagramkorg, utan jag behöver sprida ut det. Så då startade jag mejllistan.
Mm.
Och där så skrev jag om, det jag gjorde var att jag skrev på Instagram om vad jag kommer skriva om i mejlet.
Mm.
Så att vill ni läsa det så får ni signa upp på mejllistan. Och det gjorde ju folk, vilket var superkul.
Så det var där man fick behind the scenes på.
Där fick man det lite mer köttiga.
Mm. Som bajsträd-historien. Ja. Men hur är det med mejllistan nu? Hur ser den ut? Vad har du för prenumeranter och så? Hur går det?
Jag har gjort det så att jag skickar ut mejlet en gång varannan vecka. Sen har jag haft sommaruppehåll. Som har dragit ut lite på tiden.
In i september.
Men det är ju det här med att mäkta med alla bitarna. Och jag försöker ändå att vara schysst mot mig själv. Jag vet att jag verkligen försöker. Och det är också det här att jag jobbar mycket på att försöka hitta former för att göra mitt arbete enklare och mer effektivt.
Mm.
Och jag har inte rott nyhetsbrevet i hamn ännu. Så att det ligger lite på is just nu.
Mm. Men har du tyckt att det har varit en bra kanal eller varför är inte den prioriterad?
Jag tycker definitivt att det är en bra kanal och jag vill fortsätta utveckla den. Det som är att jag behöver, just nu så har det tagit väldigt mycket eller väldigt lång tid för mig att skriva de här. För att det har blivit väldigt utförliga nyhetsbrev.
Mm.
Och där behöver jag förenkla och hitta formen för hur det ska se ut. För att det är inte rimligt att ta 3 arbetsdagar liksom, för ett nyhetsbrev.
Nej, och där kanske du behöver också sänka din...
Sänka ambitionsnivån, definitivt.
Men vad är ditt fokus nu? För jag menar, efter Robinson, du hade ju växt rejält. Mm. Vad har hänt efteråt?
Jag fortsätter växa, men inte i samma takt såklart. Det har saktat ner. Och ibland har siffrorna gått lite minus och ibland går det lite plus. Men det är ju så det är på Instagram.
Ja, absolut.
Men mitt fokus är ju bara att fortsätta skapa bra innehåll. Det är det handlar om. Jag försöker hela tiden komma tillbaka till varför gör jag det här. Och det är ju för att jag vill få ut mitt budskap.
Och vad är ditt budskap?
Ja, men nu har det ju varit väldigt mycket om valet,
mm.
Framförallt. De senaste veckorna har handlat väldigt mycket om antirasism, valet, feministiska frågor. Så att det har ju varit det, och det är den liksom aktivisten i mig som har velat få ut de här budskapen. Och jag har väl insett att det är då det blir som bäst, när jag gör det som jag verkligen vill säga och inte gör det för bara av kommersiella själv. Det var en person som sa det till mig häromdagen, att jag behöver bli mer kommersiell så att det är lättare att sälja in samarbeten och sånt. Och det där, jag fattar att folk tänker på det sättet, men jag kommer ändå tillbaka till att ja, men jag är inte, det är inte det jag är i grunden, utan det är det aktivistiska som är viktigast för mig.
Mm. Och det är fullt rimligt, men var kommer då affären in?
Det är såklart att det är svårare att sälja, eller jag tror att det kan vara svårare att sälja samarbeten till en influencer som gör så pass politiskt innehåll. För jag tror många företag är rädda att alienera en viss del av befolkningen.
Absolut.
Å andra sidan så tänker jag att jag tror att företag börjar bli mer, att de vill ta mer ställning än vad de har gjort tidigare. Jag tror att det är det nya som vi är på väg mot. Företag som vill liksom vara tydliga vad de står i olika frågor. Mm. Till exempel när det kommer till antirasism, Sverigedemokraterna och sådär.
Man tycker att antirasism ska vara en no-brainer.
Ja, men det är inte det.
Nej, det
är tyvärr inte det.
Nej.
Men jag tänker ändå att det är det nya, och det finns företag som är modiga och vågar jobba med någon som mig, med risken då att man kanske inte får med sig Sverigedemokrater.
Jag lyssnade på Nyhetsmorgon i morse, och då pratade de om att på grund av allt hat och hot som vi ser i sociala medier, speciellt nu i samband med valet, vi såg hur Annie Lööf i sitt avgångstal, eller man ska säga, nämnde det här också. Att det har varit ett väldigt hårt klimat, och att hon vaknade upp dagen efter valet och var besviken över valresultatet, men glad att inte ha kommit till skada. Eftersom att den här personen som mördade i Almedalen också var ute efter henne. Mm. Det här är ju någonting som också berör dig.
Mm.
Du är ju en utsatt person i det här. De pratade mycket om att unga inte vill bli politiker på grund av det här. Men det här gäller ju också aktivister, såklart. Mm. Hur ser den här situationen ut för dig?
Det är sånt här som går i vågor, men det är fruktansvärt verkligen att det ska vara så som det var för Fanny Lööf, att hon, det handlar om hennes liv.
Mm.
Så här har det ju varit väldigt, väldigt länge sedan jag började. Jag började med politiskt engagemang när jag var kanske 17-18. Och så har idag, nu är det ju 10 år senare och det är exakt likadant idag. Så det går lite vågor. Jag tycker det är svårt att säga om det har blivit värre eller inte. Jag tror nog inte att det har blivit värre, utan jag upplever det som, för mig åtminstone, så har det varit konstant. Men det är klart, man, så jag har levt med det så länge att jag, det är en del av min vardag och mitt tänk.
Inte det bisarrt?
Jo.
Att det ska behöva vara det?
Ja, men det är till exempel sån här grej som jag tänker typ att jag kan inte bo på bottenvåningen och sånt, för jag är rädd att någon ska kasta in någonting genom fönstret och sånt.
Alltså, och det är ju liksom, det är ju såna tankar som är, det är ju orimligt att det ska behöva vara så.
Mm.
För jag menar, dina åsikter är ju inte extrema på något sätt.
Nej, jag tycker inte det i alla fall, men det tycker de långt ut på högerkanten.
Men alltså det faktum att man inte, okej, vi ska inte bli politiska här nu, men jag tycker, personligen så tycker jag inte att antirasism är en extrem, ett extremt uttalande liksom.
Nej, det ska inte vara det.
Nej.
Det ska inte bara vara det.
Nej. Men hur ser dina inkorgar ut? Är du liksom, är det här någonting, får man ta på sig en kevlar rustning innan man går in i sina DM liksom?
Jag vet ganska mycket så här, nu kommer det komma. Nu har jag sagt en grej som gör att det kommer komma, så då är jag oftast beredd.
Mm.
För de jobbar så att de kommer oftast i skov, och sen är det vissa personer som jag känner igen som är på en liksom. Men så att för mig brukar det är inte att jag oroar mig dag till dag, utan oftast är det så här, nu har jag skrivit någonting som jag vet alltid, varje gång jag skriver det ämnet, så gör det att det kommer in hela SD-högersvansen eller vaccinkritiker eller vad det är. Mm. Då är jag oftast beredd på det. Och då vet jag också att okej, nu kommer det hålla i sig i 3-4 dagar. Mm. Sen kommer de gå vidare till någonting annat. Så att det är klart att när det blir så där super, super mycket så kan det ju vara jobbigt. Jag tror inte att man helt kan inte bli påverkad. Jag tror att man blir påverkad på något plan.
Mm. Hur hanterar du det?
Ja, jag är ganska nollställd inför det. Utan jag bara raderar och jag blockar, raderar så mycket som det går. Men ibland, det som blir svårt är när folk ringer på telefonen, skickar sms, söker upp och skickar brev hem. Sådana grejer är mycket svårt. Jag kan inte blocka min liksom fysiska brevlåda. Det går ju inte.
Tejpa igen den bara för hatbrev.
När det blir så är det då jag tycker det blir jobbigt. Men det värsta är att man...
Då är det ju läskigt.
Ja, men det är lite läskigt.
Förlåt, det värsta är att man...
Nej, men man blir ju härdad på så sätt att jag kanske inte tycker att få ett DM där någon skriver någonting vidrigt bryr mig knappt om, för att jag är så härdad av de andra grejerna så mycket värre.
Ja.
Det gör ju inte att det är okej, men sen också polisanmäler jag och så, när det behövs.
Och vad får du för... Vad tycker du att... Händer det någonting när du polisanmäler?
Ja, en gång har det hänt. Det var en kille som jag polisanmälde för att skicka dickpics, så han blev faktiskt fälld.
Oj!
Så att, ja. Han blev fälld för sexuellt ofredande. Så att det är inte helt omöjligt. Nej. Även om det oftast är det. Men där är det ju med min juristbakgrund, så är det för mig självklart att anmäla allt sånt.
Men jag tänker också så här att när det är så mycket, när folk inte, för jag menar, för den gemene man så är det väl kanske relativt självklart att inte bryta mot lagen. Generellt, visst, man kanske går mot rött ibland. Står det i lagen att man inte får gå mot rött? Det har jag undrat. För man använder ofta det som exempel. Eller är det bara typ så här rekommenderat?
Alltså det står ju inte brottsbalken. Men det står säkert någon sån här föreskrift, står det säkert.
Är det en
lokal... Nej, jag vet inte vad det står. Men det borde...
Hallå, juristen, kan du inte hela lagboken?
Men det står säkert någonstans. Jag har också hört
för
det.
För att man inte får köra mot rött, det köper jag. Men att man inte får gå mot rött.
Nej, jag tror att det är olagligt.
Ja, men bra, då kan jag fortsätta använda det som exempel. Ja.
Men det är ingen konsekvens för det.
Och det är ju också ett intressant företeelse. Att det finns lagar som man kan bryta mot utan att det händer något.
Det finns många sådana lagar.
Och det är ju, what's the point? Då kan det ju istället bara vara liksom en rekommendation.
Åh, nu känner jag att nu är jag på väg in i en så här lång rant om brottsförebyggande arbete och påverka liksom den allmänna rättsuppfattningen och allt sånt där. Det finns en poäng med att man kriminaliserar saker även om man inte... Eller jag tror i alla fall det, även om det inte leder till liksom fällande domar, så handlar det någonstans om att lagstiftaren säger vad man vill ha och inte. Och jag tror ändå det påverkar folks uppfattning av vad som är okej och inte.
Är det också då man känner att så här, ja, men jag kan gå mot rött även fast jag vet att jag inte borde.
Men det är som sånt här, jag kan ändå höja till om det står en polisbil.
Ja, om det står en polisbil då går jag inte mot rötta, för jag vet inte, nu kanske jag gör det för att jag vet att det inte finns, jag kommer inte bli appad.
Jag är inte helt säker, men jag kanske kan få en liten böter.
En liten så här 20
spänn.
Ja, precis, 20 swish. Spänn. Precis. Nej, och jag kanske håller lite extra koll på min hastighet när jag kör utanför polishuset och sånt där. Men
jag skulle ändå säga, så som just med näthat, det är ju ett problem att det är så otroligt sällan som det leder till någonting.
Ja.
Och det är ju dels för att det kan vara svårt att hitta vem det är som har skrivit det. Men absolut inte i alla fallen. Jag har sett väldigt, väldigt många fall när man vet. Också när jag jobbade som målsägandebiträde för olika personer. Just i fall där vi kan veta exakt vem som har sagt vad. Och vi liksom bara ger allt till polisen och de ändå inte utreder det. Och ändå bara lägger ner det.
Och varför är det så?
Jag skulle säga brist på resurser.
Ja, och det är ju alltid det man kommer tillbaka till. Vad skulle, alltså, som med din bakgrund, liksom, som offer, vilket du ju faktiskt är löpande i det här, men också som jurist, vad ska man göra? Liksom? Är det förebyggande, typ så här, skärp er? Eller kan man göra någonting när det gäller typ tillsyn, utredande etc.
Jag tänker dels att man skulle kunna sätta större press på Meta och olika plattformar att de också behöver ta ett ansvar i det här. För just nu är det ju algoritmer som typ som jag tror Kajan berättade, Karin Kajan på Instagram, hur hon har fått liksom 6 inlägg nedtagna som har handlat om antirasism.
Ja, när hon har delat annans. Hon har delat en kommentar som hon har fått och då får hon inlägget nedtaget fast det är inte hon som har sagt utan hon bara delar någonting som hon har blivit utsatt för.
Ja, men precis. Så då är det ju liksom algoritm som antagligen långt ut på högen går ihop i grupper och massanmäler saker och då tar algoritmen bort det bara.
Ja.
Alltså sådana grejer kan man ju se över och också plattformarna att måste jobba med det här. Tror jag i alla fall.
Jag tänkte också på en grej som det här, det var ju snack om, ta en liten detour från näthatet, men det var ju snack om att det skulle införas en ny lag som de hade gjort i Norge, va? Eller var det Danmark? Där man var tvungen att annonsmärka, eller man var tvungen att märka ut när en bild var retuscherad.
Mm-hmm. Jo, men jag har sett det där.
En, annons, mm. en annonsbild. Alltså om det är reklam som är retuscherad för att ändra kroppens utseende på något sätt, så ska det märkas ut. Och jag gick ut och sa att jag tycker att det här är en skitdålig idé. Dels för att om det bara är reklam som ska märkas ut men inte andra inlägg i sociala medier, så kommer det inte göra någon skillnad. Nej. För unga psykiska ohälsa.
Nej.
Då är det ju liksom, jag menar, att annonsbilder är retuscherade, det har vi ju vetat i alla tider, det gör ju ändå ingen skillnad. Bara att vi vet om det betyder ju inte att vi inte jämför oss. Nej. Med dem liksom.
Nej, det är ju, man tänker den stora massan är ju inte annonsbilder.
Exakt.
Det är ju alla de andra bilderna.
Exakt, och är det bara annonsbilder då som ska märkas ut, ska inte göra någon skillnad. Men sen så är jag ju så här, tillsynen. Vem ska hantera tillsynen? Hur ska det gå till? Vad ska det vara för straff? Ska det bara vara en sån här då som du säger, att så här, smäll på fingrarna, så här får du inte göra, men du kommer inte få någon straff. Då kommer folk inte bry sig. Och ska det då finnas ett straff och en tillsyn, vad ska de resurserna tas ifrån? Och är det inte viktigare då att lägga de resurserna på näthat och actual hot, dödshot som man kan få i sociala medier? Ja, åsikt.
Oj, det här är en sån här... Jag kan inte riktigt ta ställning till det, vad jag tycker i... Jag kan förstå varför man tänker på det här sättet, att det här borde vara en bra grej. Men rent spontant så känns det... jag också känner mig tvivlande kring hur stor effekt det skulle ha.
Mm.
Och om då får man göra avvägningen, är det resurseffektivt? Hur mycket kommer vi få ut det här, av det här? Och just när det kommer till unga tjejers, inte bara unga tjejer, men...
Framförallt.
Ja, men unga personers kroppsbild och självkänsla och sånt där, så då har vi också hela den här grejen med att men det går ju inte att söka vård, för det finns ingen vård som det finns inte tillgänglig vård för personer som behöver, personer med ätstörningar. Och jag kan bli väldigt frustrerad när man säger så här, vi löser det genom att vi ska ha en liten stjärna längst ner på bilden där det står att den här bilden retuscherar. Men i Frankrike så har man gjort det, jag vet inte hur många år. Men ätstörningar är fortfarande ett jättestort problem. Så jag skulle inte säga att jag är automatiskt emot det. Jag vet inte.
Jag förstår att jag satte dig lite på pottan här. Du är inte insatt.
Nej, jag är inte insatt just i den delen. Men jag håller med om att det känns futtigt.
Ja, och jag tvivlar inte heller på att förslaget kommer från en god plats.
Nej.
Och man vill skapa en förändring. Och jag är helt med på att det vore toppen om det faktiskt gjorde någon skillnad. Då är jag helt med på det. Men om man ska vara praktisk och liksom se över resurser, då finns det liksom inte... Då är det placerat resurser på fel ställe.
Jag gillar att jag sitter och bara, får jag räcka upp handen, så sitter i skolan.
Hanna, nu får du Hanna prata.
Nej, men jag funderar också på hela den här grejen med, som jag har förstått det, så är inte vetskapen om att det är retuscherat, att det inte har så stor effekt att man vet det, utan att man ändå påverkas av bilderna man ser.
Exakt. Och jag menar, och det är det jag säger, när vi, alla liksom magasinbilder som vi har sett, alla bilder på liksom posterboards, eller vad heter det, storbilds busskurer och skit genom alla tider. Nu är jag tillbaka till liksom 90-talets julunderklädesmodeller liksom. Det är klart att vi visste att de här bilderna var ändrade på något vis. Då kanske man inte fattade retusch, men man förstod ju att det här är inte sanningen. Men vad hjärnan vet och vad det är för någonting som... Och känslorna...
Vi lär oss ju ändå att det är det så man ska se ut.
Exakt.
Det är som det är det vi kan ju titta på helt tecknade figurer, eller som inte ens är mänskliga. Vi lär oss ändå vilka ideal som man ska sträva efter.
Exakt.
Så att i så fall är det ju mer rimligt att säga att man ska inte redigera alls, men då får vi ett problem med yttrandefrihet och massa andra frågor.
Exakt.
Så det är mer komplicerat än vad folk vill tro.
Det är komplicerat att vara människa och leva i det här samhället. Alltså ska man liksom inte ha någon påverkan och ska, alltså vi får ju typ flytta ut i en grotta och leva på bark om vi inte ska ha någon. Ja men typ, kände du att du hade noll klimatpåverkan när du satt där på stranden?
Nej, med att vi flög över halva jorden så kände jag att jag hade förbrukat hela okay. min pott okay, i men ett svep.
Förutom flygresan?
Ja, men jag hade inte så mycket påverkan. Förutom att jag spred ut mina små pappers, jag använde ju min bok som toapapper, så det var ju fullt av nedskräpning av mina boksidor över hela stranden.
Fast de går bra. Väl ändå, det är väl ändå, en bok är väl ändå hyfsat gå tillbaka till jorden.
Ja,
kanske det. Med lite nedskräpande bläck och sånt där, men
ja. Nej, men just det här att man blev, det var ju en kläns, en rejäl kläns från sociala medier, sex veckor utan telefon.
Och sen hoppade du rakt in i det och skulle ändra ditt varumärke.
Mm. Ja, exakt.
Men om du jämför då vart du var för ett år sedan och var du är idag.
Ja.
En liten reflektion.
Det är väldigt, väldigt stor skillnad. Väldigt, väldigt stor skillnad. Men det känns som att den största skillnaden har varit de senaste månaderna. Jag har på något sätt hittat hem i vad är mitt arbete? Vad är det jag gör? Och hur att hitta formen för det. Men det är klart att harva runt på en advokatbyrå till att driva eget är ju, det är ju väldigt, väldigt stor skillnad.
Hur skulle du säga att om du skulle då definiera vad är ditt arbete och det här med att hitta den formen?
Mitt arbete har ju som två olika ben. Dels är det tjäna pengar benet och sen är det att skapa innehåll som är det andra benet. Och hela att allt content egentligen. Och som att vara med i poddar och nätverka och hela den biten, det är ju ena benet. Och sen då att tjäna pengar benet. Och tjäna pengar benet behöver jag ge mer kärlek till. Det är inte lika roligt som det andra benet. Och jag tenderar att stå på det andra. Och det är någonstans där min själ är. För att när det kommer till kritan så är det så här. Prioritera mitt företag eller prioritera aktivism. Då gör jag aktivism.
Ena kan ju leda till det andra.
Ja, och jag jobbar just nu på att ge mer kärlek till mitt företagande. Och det består i samarbeten. Jag skriver i olika tidningar och ger lite coaching. Och det är någonting jag tänker jag ska fortsätta utveckla, min egna coachingverksamhet. Och det kommer ju vara riktat till löpare som, precis som jag, att man kanske haft en ätstörning eller har en kanske inte jättebra relation till mat och löpning och träning. Så att ha någon som kan guida en.
Ja, det är en ganska intressant vinkel. Att gå från ätstörd till att ultralöpa. För jag tänker att där kanske folk har åsikter.
Ja, det är ju många som har sagt till mig, eller ja, apropå så här, nätat sånt, men bara, du visst ätstörd, det här är bara, du bara springer för att kompensera det, man ser ju på det att du ätstörd. Alltså många, många sådana kommentarer jag har fått. Men jag vet ju att jag inte ätstörd, och jag vet att man kan inte se på någon om de har en ätstörning, för en ätstörning är en psykisk sjukdom och inte en fysisk. Men jag har hittat, jag var ju frisk sen långt innan Robinson och allt sådär. Så att jag skulle ju inte rekommendera någon som mitt uppe i nätstörning att börja bli ultralöpare.
Eller att åka till Robinson.
Eller att åka till Robinson för den delen, inte jättebra. Men med det sagt så har jag haft väldigt många samtal i DM om människor som vill börja springa men eller göra någon annan form av träning men tidigare haft en ätstörning men inte riktigt vågar för att man är rädd att man ska trigga igång ätstörningen. Och det är där jag tänker att jag kan finnas som ett stöd också för personer som vill ta det där klivet men ändå vill ha någon att hålla i handen så att man inte faller dit igen.
Och vad skulle du säga då till en sån person?
Nej, men dels är det så här praktiska grejer som att på förhand bestämma jag ska träna så här mycket och det betyder att jag måste lägga till och äta en extra banan eller en extra mål kanske. Så det är liksom förutbestämt och att man helt klipper bandet mellan träning och mat på så sätt att det är inte träningen som ska styra hur mycket du är. Hur ska man uttrycka det här rätt? Du ska äta oavsett om du tränar eller inte. Men om du tränar så behöver du äta mer.
Mm.
Men jag kan uppleva att vissa är ju så att så här, ja, men de känner att nej, men nu har inte jag tränat så nu kan inte jag äta.
Nej.
Men det hänger inte ihop på det sättet.
Nej, man behöver fortfarande en grund.
Ja, ja. Och att träningen står för sig.
Mm. Och vad har löpningen gjort för dig mentalt?
Jag tycker ju det är jättekul att springa.
Alltså jag älskar när jag ställer en fråga, hela du bara lyser upp.
Ja, men jag tycker det är jättekul. Jag älskar att springa och jag älskar allt runt omkring, att det är ett äventyr. Exempelvis just som vi pratar här med maten och sådär. Så när jag går ut och springer så har jag med mig mat. Jag har med mig, jag brukar köra så här klämmisar så här för barn, för det är väl lätt när man springer. Men just att det blir det här att jag ska få i mig lika mycket som jag har gjort av med.
Mm.
Och oftast mer. Så att det är liksom, jag äter så mycket som jag bara kan i princip hela tiden.
Är det därför det är roligt?
Nej, men det är men bara som en så här sidogrej. För det vet jag att många kommenterar. För jag brukar lägga ut bilder ibland på så här, men så här, det här tar jag med mig när jag ut och springer. Då är oftast alltid så här, men bars och grejer.
Mm.
Men det är ett äventyr att springa också den typen av löpning. Eftersom att jag kör nästan bara traillöpning. Så här i skogen och det är stockar och stenar och mycket teknisk terräng, vilket jag tycker är jättekul. Så det är mer än att bara den fysiska formen springa.
Mm.
Det är liksom upplevelsen av naturen och att vara i skogen. Och, ja.
Vad ser du nu framför dig? Vad är liksom framtiden för Hanna och hennes business?
Nej, men det är att fortsätta med det jag gör nu. Att hålla på och bara nöta på. För det är så mycket jobb och det är så många dagar som jag bara känner, varför gör jag det här? Nu ger jag upp, men att inte ge upp.
Mm.
Och att bara fortsätta framåt. Och fortsätta nöta trots liksom alla motgångarna. För det är så mycket motgångar som inte syns utåt. Men att bara fortsätta.
Alltså för jag tänker så här, det här valet gick ju inte som du hade tänkt.
Nej, det gjorde
inte. Och det har ju blivit liksom, alltså jag skrev det här på min Instagram igår, att så här, polarisering på alla sätt är vår samtids största hot. För det är polariseringen som kommer att skapa krig liksom. Och det har ju varit, och både du och jag har bidragit till det under det här valet, att liksom, men att man så här, att säga att någon som röstar på SD är en idiot, eller att SD generellt är idioter, det kommer ju inte att få någon som röstar på SD, som kanske tidigare röstade på sossarna, att vända. Och då är ju frågan, hur möts vi och hittar liksom mänskligheten i varandra? För att vi har ju, de har ju röstat som de har gjort på grund av sina liksom mänskliga grunder. Och vi har ju gjort detsamma. Och jag tror att det är där man måste mötas liksom. För att, alltså aktivism behövs och aktivism har absolut ett syfte, men jag tror också att vi måste liksom mötas på något vänster.
Jag tror att den här frågan med polarisering och hur man övertygar någon att inte rösta på SD, rösta på ett annat parti och så, tror jag har väldigt många olika svar beroende på situation och person.
Mm.
Den jag är på nätet kan ju skilja sig väldigt mycket hur jag skulle ta en sån diskussion på tu man hand.
Absolut.
I liksom ett vardagsrum hemma.
Mm.
Och jag tror ibland att folk kanske inte riktigt förstår att jag inte kör samma hårda taktik alla gånger. Och jag tror att det är viktigt att man har den flexibiliteten. För mig är det ju självklart att går du fram till någon och säger du är helt dum i huvudet, jag såg någon som skrev på Instagram att ni alla jävla svin som röstar, så säger det är klart att ingen kommer ändra åsikt på grund av det. Det, så är det ju. Men jag tror mycket på att vara liksom ha en schysst ton och sen fokusera på argumenten.
Mm.
Varför jag tycker som jag gör. Och att jag tycker ju att SD är ett rasistiskt parti och jag kommer att kalla dem för ett rasistiskt parti och det här är mina skäl. Mm. Varför
jag tror att det är skillnad att säga att SD är ett rasistiskt parti än att säga att alla som röstar på SD är rasister. För jag tror att det är det folk hör.
Ja, alltså jag tycker ju att det är en rasistisk handling att rösta på ett rasistiskt parti. Mm. Jag tycker det.
Men det kanske inte är medveten sådan.
Nej, jag tror inte att varenda människa som röstar på SD tror inte jag förstår att de är ett rasistiskt parti. Jag tror inte de har... För att grejen är så här, det räcker inte bara med att läsa igenom SDs, gå in på SDs hemsida och läsa igenom deras
partiprogram
för att förstå nivån av rasism. För att förstå helheten. Också att de skriver ju på ett sätt, så de skriver ju inte hej, vi är rasister. Liksom. Utan de skriver ju på ett sätt som det ska låta bra. Så kommer man in helt öppen och liksom som ett oskrivet blad så kan jag förstå att man bara, men det här...
Ja, men jag med. Jag med. Jag fick ju hem med deras, du vet, i postlådan, deras, ja men du vet, 5 punkter. Mm. Och man bara, högre pensioner och bättre polis. Och ja, men precis, exakt. Jag menar, jag hade ingenting att säga till dem. Sen är de ju liksom mycket mer konservativa än vad jag är. Och det är liksom den stora så.
Men det är det här jag menar, att man, jag tror att vi behöver hjälpas åt att hela tiden lyfta. Och det är det jag försöker göra på min Instagram, att lyfta fram varför är de rasister? Och det är så mycket som talar för det. Och så mycket som man inte kan läsa på hemsidan. Men även det som står på hemsidan. Om man läser det, man kan ju läsa det på olika sätt. Men jag tycker att det framgår på deras hemsida att de är rasister. Men det krävs ju att man tänker igenom att i praktiken, vad innebär det här förslaget?
Mm.
Och att man ta den tiden och fundera på det. För då kommer saker i ett annat ljus än vad det gör vid första anblick.
Mm.
Och sen kommer det ju liksom alltid vara så att varenda liten punkt är ju inte skit.
Nej.
Så är det ju inte.
Nej.
Så att, ja, nej, men det är knepigt. Men jag håller med om att jag tycker att det är jätteviktigt att ha det här samtalet. Hur pratar vi om det? Hur ser vi till att inte bidra till polarisering? Vad är de bästa metoderna? När ska man använda vilken metod och så vidare?
Absolut, och jag håller helt med dig att allting har ju sin plats. Men jag är bara rädd att det blir lite klubben för inbördes beundran.
Mm.
Om man bara liksom... För jag menar, det är klart att när jag också lägger upp den där typen av videoklipp där det bevisligen är liksom ledande personer i partiet som har gjort rasistiska handlingar... Det är klart att då är det ju de som håller med mig som kommer att gilla det. Liksom. De som inte håller med mig kommer ju avfölja eller inte, eller vara tysta.
Dagen jag skrev att jag var tänkt rösta på.
Mm.
Jag under dem, jag vet inte om det var exakt den dagen, men i statistiken tappade jag 600 följare av att säga det.
Oj.
Så det är ju verkligen så. De som följer, jag har ju skrivit om det här flera gånger att jag tycker det är ett problem att vi idag bara väljer att följa och interagera med människor som tycker och tänker som oss själva.
Mm.
Jag försöker ju att även följa och ha med andra människor att göra som jag inte håller med.
Men du är väldigt ensam i det.
Det är
och det här är ju problemet med filterbubblorna. Liksom. Ja. De är ju högst närvarande.
Ja. Men det jag skulle säga innan var ju också att jag tror också att det kan vara farligt att man på något sätt slätar över sina ord för mycket.
Mm.
Så att det blir på något sätt att nej, men SD är inte så farliga. Att man normaliserar.
Absolut inte så jag menar. Men att man liksom kanske pratar om snarare att man inte går ut, utan att man pratar med personer. Om man nu får en person framför sig som har röstat på SD, att man pratar om varför gjorde du det, vad är liksom dina problem i vardagen, vad är det som har gjort att du har hamnat här? Liksom.
100%.
Och ofta så handlar det ju om typ pensioner, bränslepriser. Vissa kanske inte ens har liksom någon tanke om invandringen överhuvudtaget, men det finns liksom annat där. Och det är väl det som är problemet med att man inte tittar på ideologi först, utan man bara tittar på sakfrågor. Mm. Nu blev det här en politikpodd, det var inte tanken.
Men allt är politik. Allt är politik. Nej, men jag håller med att jag tycker generellt att vi behöver prata mer ideologi.
Ja, jag håller med.
Än vad vi ingen har pratat ideologi.
Nej.
Vi har
inte pratat ideologi. Jo, SVT:s partiledare intervjuer.
Ja,
gjorde det.
Men det är det enda att allt är sakfrågor. Sakfrågor är också viktiga, men jag håller helt med om att ideologin är ju någonstans det som styr också hur man kommer att agera i olika sakfrågor.
Ja, för ingen vill ju ha liksom sämre miljö. Ingen vill ju ha sämre polis. Ingen vill ju ha, alltså du vet.
Ja, kommer till miljö och klimat.
Ja, fast de vill ju inte ha ett sämre klimat. Vi är ju bara inte överens om att det finns ett problem.
Nej.
Och att det är vårat fel.
Nej.
Men jag menar, det är klart att om vi skulle säga vill ni ha översvämningar så skulle de säga nej.
Mm.
Och vill ni ha mer skjutningar så skulle man säga nej. Det skulle ju alla göra.
Ja, men exakt.
Skillnaden är ju väl bara hur man liksom har pratat om att man ska ta tag i det. Och där i går ju ideologi och värderingar så himla viktigt. Så därför tycker jag att det är viktigt att man pratar om det.
Ja, men också det här liksom att man, folk har ju, jobbar ju heltid och har barn. Ja,
herregud,
och
man har inte tid att sätta sig in
lärare i allt. Vad som jag skulle göra, även om vilken valkompass det var. Och jag kände bara, jag sitter och läser hela dagarna. Jag kan inte svara på de här frågorna. Jag har ingen aning. Nej. Vad är det här för någonting? Nej. Och just då var det ju sakfrågor. Jag var ingen kan ta ställning till det här.
Nej.
Men just att då är det ju...
Och det är så här, visitationszoner. Man är så här...
Visit what?
Exakt, och man bara, vad är det för någonting? Vad ska man ha det till? Vad ska vi... Och du vet, I've got questions.
Gud, jag har mycket tankar om visitationszoner.
Ja, jo, det kan jag tänka mig. Ja. Vi går inte in
Nej,
på det.
Vi öppnar inte den.
Nej, vi öppnar inte den
burken.
Men jag tycker ändå att, för att liksom wrap this up på något sätt, så vill jag säga att, ja men dels att det var jätteroligt att jobba med dig.
Mm,
jag har ju sett din liksom... din utveckling first hand och jag tycker att den har varit fantastisk. Jag tycker att det har varit magiskt att se dig gå från klarhet till klarhet. Liksom.
Mm. Men tack.
Nej, men och sen så vill jag också säga att jag tycker det är så viktigt att det finns sådana som du där ute som vågar säga vad hon tycker om svåra frågor, men som är saklig, som hittar som letar reda på källor, som liksom som gör det på ett pragmatiskt sätt, så att inte liksom du och när du också vet du kommer få skit för det.
Ja, men det, tack för att du säger det. Det uppskattar jag väldigt väldigt mycket. Jag brukar också tänka att jag har ju väldigt många privilegium. Jag sitter ju liksom på det känns som att jag har det liksom så mycket på det torra. Jag kan göra det här.
Men jag kan hålla med dig där. Mm. Att jag kände också att jag kan sticka ut hakan. För att oavsett,
kan ta smällen. Liksom.
Jag kan ta smällen, precis. Därför att jag har liksom, jag sitter på mitt medelklassvita arsle på landet. Och har inte jättemycket oroa mig för i min vardag.
Nej.
Och då kan man liksom sticka ut hakan.
Och det är väl lite så jag resonerar just där. Jag pratade ju om så här mitt aktivistben och så pratade jag om mitt företagsben där. Jag har råd att offra. Jag har råd att offra vissa delar av mitt företagande. Och just på grund av att jag har de här privilegierna som jag har så kan det få kosta på lite. Jag står inte på bar backe.
Nej.
Jag har liksom ett nätverk som fångar upp när jag skäblar bort liksom samarbeten och sådär. Så att jag har ju råd att hålla på.
Hålla på och bråka.
Ja, men precis. Och jag förstår verkligen de som inte har det. Så att jag är ju tacksam att jag får möjlighet.
Mm. Det får avsluta. Mm. Tack snälla Anna för att du var med.
Ja, men så kul. Tack så mycket.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Hey, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.